Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då var vi här igen. Snart är det jul. Jag heter Jakob Bursell. Programmet heter Marknaden och vi brukar fördjupa oss i någon av veckans nyheter i hopp om att lära oss något nytt om det som hänt. Det har ju varit en oerhört nyhetsintensiv vecka får man säga för alla som är intresserade av ekonomi. Investor får ny vd, PISA-resultaten sjunker, Riksrevisionen sågar Riksbankens obligationsköp. Fällande dom, kanske överraskande i ICA-härvan. Ericsson fick en jätteorder, självklart en massa spekulationer om räntan nästa år. Men jag fastnade för veckans nyheter om vindkraften i Sverige. Vindkraften har ju vuxit enormt mycket. Vid årsskiftet fanns över 5000 vindsnurror i Sverige och vinden står då för omkring en femtedel av elproduktionen i Sverige. Samtidigt har man kunnat läsa i veckan om vindkraftsparker som förlorar helt hiskeliga summor pengar på grund av dåliga avtal. Och ovanpå det här finns ju nästan till obegriplig debatt som handlar om det svenska energisystemets framtid. Så idag så blir det en liten djupdykning i svensk vindkraft i synnerhet, men kanske energisystemet i allmänhet. Och med mig för att prata om det här har jag Hillevi Priskar som är Sverigechef på OX2, eller hur?
Ja, det stämmer. Trevligt att vara här.
Det var ju lite kortfattat, men var liksom en hygglig lägesbeskrivning, eller?
Ja, men det tycker jag. Det du sa innan kan inte jag relatera till det. Men när man tar vindkraftsfrågorna så tycker jag att det har varit väldigt mycket skriverier om det och också intressanta, kanske lite osakliga debatter runt vindkraftstillgångar och anläggningar och vad det handlar om.
Men är ni vana vid att det skrivs mycket om det här?
Men jag skulle säga att det är väl ett antal år sedan det började när priserna började skena, ska jag säga, då hamnade ju liksom energisystemet i fokus. Sen ska jag säga på lokal nivå har vi varit vana vid att utveckla vindkraft sedan många år tillbaks. Och där är det alltid debatt om när man gör stora infrastrukturella förändringar liksom, och bygga vindkraftparker är ju det. Så att,
just det. Ja. Och två ska jag säga, det är börsnoterat, det är inte bara vindkraft, ni håller på med andra saker också, eller hur?
Ja, vi bygger ut energisystemet. Så vi jobbar egentligen med storskalig elproduktion, förnybar. Men också batterilager, vi bygger ut elnätstrukturer, vi jobbar mycket med vätgas, e-metanol, alltså hur gör man ett energisystem i sitt hela och också hur fasar vi ut fossila bränslen med kostnadseffektiv elproduktion.
Men bara som en bakgrund, är det så att vi svenskar var vi var så vana vid att elen var billig att man har liksom glömt bort att det kan bli stökigt och svårt även på den här marknaden, eller?
Ja, jag tror också den här kampanjen med tvål i väggen som alla brukar referera till. Man är van att man tänder lampan och så kommer det ljus då, liksom att den här produkten är billig och liksom kostnadseffektiv, absolut. Sen tror jag också med tanke på vi har ju i Sverige exporterat väldigt mycket el. Alltså vi har varit tillgångar till våra grannländer och till Europa. Sen när det geopolitiska hände, då skapade det en ganska stor turbulens i marknaden för alla parter. Då. Så att, ja, men vi svenskar är ju vana med billig el.
Men du, vi ska djupdyka lite i några veckans rubriker då, och så ska vi prata mer om det här alldeles strax. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du, jag tänker att det händer hur mycket som helst i energibranschen och vindbranschen, och det ska vi prata om, men vi ska börja med att gå igenom då några av höstens rubriker, tänkte jag. Kanske börja i somras då. Vattenfall stoppade ett stort havsbaserat projekt. Man gjorde en nedskrivning på 5 miljarder kronor. Det var en havsbaserad kraftpark som heter Norfolk, va?
Ja. Ja. Nu jobbar inte jag på Vattenfall, men...
Nej, men precis. Men du har väl åtminstone hängt med lite i branschen.
Ja.
Och sen i början av november så gjorde danska Ørsted en nedskrivning på 20 miljarder danska kronor. Det var relaterat primärt till två havsbaserade vindkraftsparker utanför USAs kust. Och så vitt jag förstår så stoppade de projekten helt. Och sen då har vi kunnat läsa under den här veckan och i helgen i DI, ska jag tillägga, om Markbygden, som då är liksom en av de största parkerna i Sverige. Där finns det en del som har 179 snurror. Det ägs av kinesiska CGN, och de har det var en nyhet för mig. De har behövt skjuta in 3,6 miljarder kronor under 3 år, och bara i år då 2023 så väntas man förlora 600 miljoner kronor. Och det här verkar ju handla om dåliga fastprisavtal då, som kallas för PPA.
Ja, men det stämmer.
Vad är PPA för något?
Ja, men Power Purchase Agreement. Alltså det är ett finansiellt avtal där man bestämmer hur mycket elen ska kosta. Och då kan man designa antingen över när du producerar liksom elen så kostar det här. Eller så har man skrivit ett avtal som just Markbygden handlar om. Då, att när de garanterar en viss volym till industrin per timme. Och om då inte vindkraftverket producerar då...
Alltså oavsett om det blåser eller inte?
Eller inte. Ja. Vilket gör ju då, ja, när elpriset skenar så har ju de tagit den risken. Mm. Och det blev väldigt dyrt för den anläggningen då.
Så de har antagit att under den här perioden så kommer det blåsa så här mycket. Mm. Och som har sålt den elen och så har det inte blåst.
Nej. Och så måste de ju köpa den på marknaden, och då har de inte tecknat PPA på marknaden. För jag menar, det hade de ju behövt göra då för att säkra sina. Så att då måste de köpa på börsen hela tiden, dygnspriset, eller där är också då timpriset. Och det var flera som gjorde det, men jag tror att man hade en tro på systemet då, alltså elmarknadssystemet vid den tidpunkten. Och man behövde det här för att få sina banklånare eller sina finansiella. Så man trodde ju att man hade en annan typ av produkt än vad man hade.
Mm. Just det.
Men jag ska också komma tillbaka till de andra havsbaserade, för det är också, jag tror man inte ser skillnad på det. Ena är att man har projekt under utveckling, alltså det vill säga de är inte byggda än, och det andra är ju projekt som redan är driftsatta, och de har man ju redan gjort en finansiell design på.
Ja.
Och så de havsbaserade handlar ju egentligen om att man inte har byggt dem än. Och då finns det flera aspekter. Det ena är att man har en produktionsanläggning men också en distribution. Alltså du ska få elen till marknaden, alltså kablar in.
Ja.
Och de havsbaserade ligger ju ganska långt ut.
Mm.
Och då kan den kabelkostnaden vara ganska hög. Så då gäller det att man vet, och då blir det en helt annan leverantörsrisk.
Just det. för att återknyta till det här markbyggnadsprojektet, det var ju då, som jag förstod, ett avtal med Norsk Hydro. Jag vet inte om det heter, eller Hydro kanske bara heter den eftertiden, från 2017. Och då har man då kommit överens om att under 19 år så ska man leverera 1,65 terawattimmar per år för ett fast pris då.
Ja. Och varje dag, alltså på timbasis.
Och det är klart att 2017 så såg ju världen annorlunda ut. Och det här inträffar då kanske i synnerhet efter invasionen av Ukraina då elpriserna går upp. Är det det som är problemet här?
Ja,
eller?
Ja, absolut. Så tillgången i sig är bra. Alltså där, det är en bra producerande park. Och så där, liksom det blåser bra där. Så själva anläggningen i sig är bra. Men det är just den här finansiella kontraktet de hade då med en motpart som gör att de får köpa elen direkt på marknaden. Och det kostar bolaget jättemycket.
Det låter ju enormt riskfyllt.
Absolut.
Och liksom för tankarna till liksom Silicon Valley Bank och de här bankerna som har finansierat sig. Alltså de har mismatch liksom i sin finansiering helt enkelt.
Ja. Ja. Och där kan jag säga så här, vi paketerar ju alltså nya projekt egentligen dagligen. Vi har precis sålt ett projekt här i Sverige och där har vi en annan finansiell tillgång till den. Alltså vi satt andra PPA-avtal än de. Och ofta, det är inte alltid man tar hela produktionen heller, utan man kan ha viss del som man gör ett PPA på och resten köper man på marknaden. Så det beror på utifrån vad man tror kommer hända, så skapar man den här tillgången då. Och jag tycker just i Sverige nu har vi väldigt lönsamma vindkraftparker generellt. Så det är ett antal parker som har gjort dåliga avtal på 20, alltså under den här tiden, 2016, 2020.
Precis. 2020 ja, men det finns fler exempel. Det var en park som heter Aldemyrberget, 17 snurror som står där utanför Skellefteå tydligen. Det här bolaget, liksom de här markbygden 1, det är då under rekonstruktion, så det har gått riktigt illa. Och här då i Aldemyrberget så fanns ett avtal om att sälja el till Boliden under 15 år. Och det avtalet ingicks 2022, men redan nu är pengarna slut helt enkelt.
Man får väl gratulera Boliden och Hydrogen då, som har.
Ja, men det är det jag tänkte komma till. För ska man göra det? För att Hydro och Boliden, de behöver den här elen. Mm. Och nu är risken att de här bolagen går i konkurs och då står de utan elleveransavtal. Och då måste de tecknas om på nya högre nivåer. Så även liksom kunderna kan ju göra enorma förluster på det här. Eller hur?
Jo, men det stämmer, och det är ju det vi pratar också. Vad är den nya branschen också? Om man tar de här industrisatsningarna, om vi kommer till nästa steg, hur vågar vi satsa när man verkligen vet vad de lägsta priserna eller vad de högsta priserna är? Så i vår bransch nu, alltså vi som ska producera mycket el, vi pratar ju mycket med industrin och säger, men hur gör vi de nya finansiella tillgångar som blir riskfritt för oss alla? Mm. För så att säga, dåliga affärsavtal är inte bra för någon part egentligen. Så att hur ska de nya liksom PPA-designerna se ut? Så det diskuterar vi jättemycket. Och där kommer, tycker jag, också intressant den här, men vindkraft producerar ju olika under dygnet, eller en solkraftsanläggning. De har ju en profil som är utifrån hur vinden blåser eller hur solen lyser. Liksom. Men kan vi då producera bränslen, alltså säga vätgas, e-metanol under de tiden när det är eller så att säga, många som producerar el eller många vindkraftverk, och då får du ju en balanseringsfaktor i att producera någonting annat, och det är till exempel det LKAB vill. De vill ju bygga upp en vätgasbank så de kan också förädla sin järnmalm liksom. Så att jag tror att det är där balanseringen kommer att komma, och det kan man ju ta också med elbilar. Hur vill du tanka din elbil? Du kanske gör det på kvällen när det är billigare, för att det är ingen som konsumerar lika mycket som det är under dagen. Så att vi också får en kompetent elanvändning i det här. Och då har vi ju ett system som balanserar sig själv.
Mm. Vi kan komma dit. Men de här exemplen, det finns fler ska jag säga. Det är bara att läsa Dagens Industri i veckan. Även SCA har ju ingått, eller köpt en park som heter Skogberget och förlorat 400 miljoner på 4 år. Men är det då liksom, problemet är dåliga avtal, dålig riskhantering, inte liksom energislaget, liksom produktionskostnaderna eller liksom de strukturen som finns i branschen i övrigt, eller?
Nej, och du kan ju titta nu i Coop-chat också. Överallt så har du ju, vad är det billigaste kraftlaget att bygga med levelized cost och energi? Det är ju landbaserad vind, by far. Och vi har byggt det, alltså det vi har byggt ner det på 35, men jag ska säga mellan 35 och 50 kan vi bygga med levelized cost of energy. Så det är ju absolut det billigaste.
Vad betyder det?
Mellan levelized 35 euro per megawattimme, alltså det vill säga hur mycket kostar att producera en elektron.
Ja.
under en viss tid då. Och då är då vad lägger man in i det? Då lägger man in hur mycket kostar det att bygga den och sen hur mycket producerar den under hela sin livslängd. Mm. Och här har du ju utvecklat, jag tycker det är kul med teknikutveckling, men jag kan se på landbaserad vind, när jag började så byggde vi 2 megawattare, alltså för samma fundament, alltså samma plats. Idag bygger vi 7 megawattare, så du får ut mer än 30% mer energi för varje plats.
På samma stolpe då?
Ja, på samma. Mm. Sen är det lite annan design och liksom hur turbinen är utformad, men du får ut mer el, och den tekniken har varit enorm, och därför har kostnaden då gått ner för att producera en kilowattimme då. Mm. Så det är ju helt fantastiskt, leverantörsmarknad, hur den har utvecklats. Och sen är det ju hur bygger du kablarna till själva platsen där du ska distribuera ute på stamnet eller till kunderna. Det är också ganska kostnadseffektivt i Sverige idag då. Så mm. du får en billig kostnad, alltså vi kallar det CapEx i våra värld, alltså det är billigt att bygga det. Både produktionsanläggningar men också distributionsanläggningar då.
Ja.
På land. Till havs har ju också gått ner, det är samma sak, det är samma teknik.
Ja, men vi kan komma till kostnadsbilden.
Ja.
Det finns ju prognoser om att elbehovet i Sverige ska fördubblas till 2040.
Stämmer.
Vad kommer, alltså det verkar vara en vedertagen bild som alla köper. Det ska fördubblas nu på 15 år riktigt. Vad kommer det här, liksom de siffrorna ifrån, tror du?
Ja, men då får man ju ta de här makrodrivande krafterna som finns. Det ena är ju att vi har en klimatkris, jag säger. Vi måste minska koldioxidutsläppet. Mm. Det gör ju att man måste liksom, i alla industrier måste minska bränslen, alltså de fossila bränslena in. Mm. Så då måste man titta på en hållbarhetsskandal. Vad kommer vi göra? Vad kräver vi för att kunna fasa ut olja eller kol eller vad det nu vi har i våra stålverk eller i våra kemiindustrier eller sådana bitar.
Och då den största utsläpparna av liksom industrin och transport? Och,
Men den sektorn. Mm. Liksom. Och också sjöfarten. Så där, då har du ju en drivkraft där som kommer, och det är en tvingande lagstiftning egentligen från EU som kommer. Och det gör ju så här, men hur ska du göra det? Och då är det ofta de tekniklösningar som finns kräver mycket mer el. Och därmed kommer det här konsumtionsbehovet. Vi behöver den här elen för att kunna ställa om våra industrier men också samhället. Då. Så då har Energimyndigheten, SVK och alla dem, det är egentligen ganska många ingenjörer som har räknat på det här och kommit fram till liksom en så här, okej, om det här händer i samhället, om vi ska fasa ut alla våra bilar, alla bussar, alla båtar, så behöver vi så här mycket mer el. Om vi ska fasa ut bränslena i stålindustrin så behöver vi så här mycket el då. Om vi bara ska bygga om också våra nuvarande anläggningar, för de har ju en livslängd, så behöver vi så här mer också ny elproduktion.
Och så fakturerar man in lite tillväxt och sånt också på det.
Ja, kanske. Exakt. Ja. Och ny export. Och så kommer, men till exempel Google-hallar tycker jag är superspännande. De kräver ju helt plötsligt, så var det en boom att man skulle ha jättemycket Google-hallar eller liksom datahallar i Sverige för att det är kyla. Och de kräver också el. Mm. Så det finns också nya industrier som vi knappt att börja tänka på, tänkte jag säga.
Så det här är liksom, det här är inga fluffiga antaganden, det här är något som folk har räknat på och är ganska överens om att det är en rimlig utveckling.
Ja.
Men sen säger du också att det finns en industripolitisk del i det här också.
Mm.
När vi pratade innan, du pratade med LKAB, det var intressant, kan du inte berätta det?
Jo, men alltså, om man tar LKAB, de har ju en gruvbrytning och de började med att bryta järnmalmen och transportera ut den. Det var jättelänge sedan. Sen gjorde man ju järnpellets för att komma ner nästa nivå i gruvan. Det vill säga, du måste ju bryta längre ner. Och vad som händer nu är att de behöver bryta nu 1 kilometer djupare för att kunna få ut mer järnmalm, och då måste man utveckla produkten, och det är det man kallar järnsvamp till sätt. Och för att kunna göra det så behöver du väka, och så du behöver mycket mer el.
Mm.
För att kunna nå nästa nivå i gruvan. Då.
Mm.
Och om de inte gör det, då har vi ingen järnmalmsbrytning i Sverige inom 8 år. Då. Så de behöver verkligen den här utvecklingen för att kunna ta nästa kommersiella steg. Då. En ny gruvbrytning.
Så det handlar om Sverige som industrination?
Absolut. Ja. Och det är flera. Man kan ta det för att SSAB är ju beroende av att LKAB lyckas. Det vill säga, för att de ska kunna göra fossilfritt stål så måste de ha en fossilfri järnmalm också. Då.
Mm.
Så det är, liksom, det är ju hela den här värdekedjan, och då kan inte heller Volvo göra sina fossilfria bilar om inte det här lyckas. Så det hänger ju ihop, så det är en ganska komplex kedja som pågår nu då. Och allting bygger då på att man får den här elproduktionen på plats.
Mm.
Nu. Och det är inte 2045, det är 2030. Så det tycker jag också, även om politiken säger att vi ska göra 2045, så behöver vi en färdplan här och nu. Vi behöver liksom bygga de här produktionsanläggningarna här och nu, och det enda som egentligen kan bygga det här och nu, det är landbaserad vind, havsbaserad vind och solcell.
Mm.
Storskalig solcell.
Men då kommer man in på liksom nästa fråga då, som är, tycker jag, jättesvår att förstå som utomstående, och särskilt om man kanske är som jag då, samhällsvetare. Men liksom det är ganska svårt att förstå vad som är sant och falskt i energipolitiken. Det pågår en klimatkonferens i Dubai just nu, COP28. Och där är ju ett utfall att en massa länder har utfäst sig vid att bygga mer kärnkraft. Det vill ju också de svenska regeringspartierna göra. För att man menar att elsystemet kräver att det finns produktion som kan liksom slås på och stängas av vid behov. Vilket ju liksom låter rimligt i mina öron. Samtidigt så finns det ju andra då. Miljöpartiets nya språkrör har varit ute i veckan och sagt att han vill liksom i princip backa de här besluten som fattas av regeringen nu om ny kärnkraft om man får chansen efter nästa val. För man menar att det räcker med väderbaserad kraft och det kanske den vattenkraft vi har och den kärnkraft vi har. Så jag har funderat en hel del på det här genom åren. Alltså kan man klara sig på den här väderbaserade kraften?
Ja, och framförallt i Sverige skulle jag säga och i Norden är ju att vi har ju liksom ett ganska stort batteri i form av vår vattenkraft, alltså reglerbar kraft. Men då handlar det också ner hur bra är du på att distribuera den här elen då, och också balansera det. Och där kommer egentligen tycker jag att SVK och Svenska Kraftnät har en jättestor roll, att man ska ha marknadstjänster för det där. För vad vi ser tydligt också, det är lite olika, man pratar elkvalitet så det är olika saker man pratar om, hur systemet är designat, vad är det man behöver i vissa tidpunkter då. Så att jag tror att allting går och det finns tekniska lösningar för allt. Sen måste det ju vara någon som har huvudansvaret i att leveransen sker på bästa möjliga sätt och också att marknaden fungerar. Och här tror jag vi behöver mycket mer sofistikerade marknadsdesign för just elsystemtjänster. Och det har ju vi liksom uppmuntrat på, och också vi som, om man tar på vindkraftssidan, vi kan designa våra anläggningar så de också kan möta in på den marknaden. Det vill säga att vi kan ha batterier, vi kan köpa turbiner som är mycket bättre på reaktiv effekt till exempel. Som brukar säga. Så att det här går att göra jättemycket mer. Det finns massa olika tekniska lösningar till det här. Och jag tycker med politiken att de nu har tagit ner det till en kraftslagsdebatt är väldigt olyckligt, för det är inte ett kraftslag som skapar en balans utan det är en mix av, det är ett system. Och det är det systemet som man ska designa för. Och vi tror ju verkligen på ett marknadsbaserat, för då får du mycket mer drivkrafter. Jag kan ta exempel när jag träffar regionnätsbolagen nere i södra Sverige. När det blev en förgränsningsmarknad att buda in på. Då fick
de här elområdena eller?
Ja, alltså i södra Sverige, de är mer i SE3, SE4. Nej, det är en marknad som SVK säger, det så här, vi behöver, när någonting händer så behöver vi få el snabbt, eller vi behöver en frekvensreglering som går jättesnabbt. Det kan du göra med batterier och du kan också göra, så kärnkraften har ju stora roterare så det blir mycket trögare när de är i systemet. Alltså det går. Då när de ökade upp den marknaden så SEK sa att vi behöver mer tjänster av det här, alltså systemtjänster, då plötsligt så började massa bolag projektera batterier och så helt plötsligt var den marknaden full. Så det finns alltid andra lösningar som vi inte vet riktigt, också andra kommersiella lösningar, och där tycker jag låt oss liksom, projektörer eller vi bolag som driver, låt bolagen komma med lösningar, medan jag tycker samhället då, eller SVK och de statliga myndigheterna och också politiken kan säga så här, men det här behöver vi, i de här områdena behöver vi, den här marknaden behöver vi här. Både när det kommer till systemtjänster, men också mer elproduktion. Då. Så
att en del argumenterar med för att, med rätta, att ibland så blåser det inte och ibland så lyser inte solen. Kan du förklara bara hur?
Ibland har kärnkraft och revision.
Ja. Alltså. Jo, men i nyckeln här att det finns tillräckligt många vindsnurror och solkraftparker så att det liksom statistiskt genomsnitt alltid finns produktion tillgänglig. Är det det som är nyckeln? Eller hur ska de här väderberoende produktionslagen kunna täcka liksom de här basbehoven som alltid finns där?
Nej, men då har du ju egentligen vattenkraften, men också det finns liksom, även om du har meteorologiska system, det gör ju också när vi säljer en tillgång så gör ju vi analyser av sannolikhet och så du kan ju också göra det. Men om du tar det här, den här känslan av att saker inte ska fungera, men då är det ju, liksom, man tar en bil till exempel, då behöver du ju trimma bilen att den ska fungera. Det är ju samma sak med ett energisystem, hur trimmar vi det här systemet? Och där, vem ska då trimma det här systemet? Är det enskilda punkter längst ut i systemet som elproduktionen är? Eller är det systemet i sig som ska trimmas? Och kan vara olika system. Så jag tror att det här, liksom, frågan handlar om så här, är det kraftslagen i sig här borta som, och privata bolag som ska trimma det? Det kommer det ju inte vara. Utan det är ju en samhällsfunktion som måste ha det. Där Svenska Kraftnät egentligen har det uppdraget. Så det är så här, men du har en bil, säger men jag byter däck så löser sig allting. Det gör du ju inte. Utan du måste ju då byta grundstrukturen i bilen. Eller jobba med den. Så här, men jag kräver att däcket har dubbar, fattar du vad jag menar? Så det där, jag tror att alla pratar om det här med väderberoende kraftslag och bit. Men det finns ju väldigt många system. Alltså Sverige har ju ett väldigt lite utbyggt av väderberoende kraftslag i världen. Ta Danmark har ju mycket mer, och de är ju också beroende av sina grannländer som oss att leverera säkerhet. Så här måste man ju prata om vad är det för funktioner vi vill ha av det här systemet. Mm. Och det är där kommer, vi vill ha den här funktionen av svängmassa, eller vi vill ha den här funktionen av frekvensreglering. Ja, vem kan bidra till det? Ja, det kan vara vindkraften, det kan vara batterilager, det kan vara kärnkraften, det kan vara, alltså det spelar liksom ingen roll, utan det finns massa olika tekniska lösningar, men någon måste ju vara kravställaren till funktionen. Och då kan man också säga, men vem vill få betalt för det då? Alltså om jag bygger den här funktionen, det kostar mig extra. Ja, men då vill jag ju betalt för det, och då måste du ju ha marknad för det. Om el blir betald för, så vill du också betalt för jag har byggt extra reservkraft.
Men alltså, jag ska inte sticka ut huvudet här, för att jag påstår inte att jag kan det här innan och utan, så att säga. Men det låter ändå logiskt när folk säger att om vi har jättemycket vindkraft och så blåser det inte en dag, var ska då elen komma ifrån?
Ja, men också, och då säger, om du tar till exempel, om du ser det då, vad händer då om du stänger av ett kärnkraftverk? Alltså, så är det då lösningen att ta en annan elproduktionslag, eller ska man bygga en reservkraftmarknad? Och det kan man göra, och då kan man göra till exempel med vätgas. Det finns vätgasturbiner. Kärnkraften är en bra, alltså det har ju varit ett bra system. Jag ska inte säga det, vattenkraften är också. Och här har vi ju vattenkraften. Man kan också säga att vi har jättemånga gigawattimmar vattenkraft i Norge. Ska vi ha en reservkraftsstrategi tillsammans med våra nordiska länder? Så det är ju också, man måste tänka hela systemet, inte bara enskilda punkter. Och där har ju det nordiska systemet ganska bra balanseringsfunktionaliteter som vi inte utnyttjar och kanske inte heller får betalt för. Mm. Så att jag säger så här, jag tror att det här, det blir så enkelt, alltså att man pratar den här löser det, eller det här är problemet. Men problemet är att vi har en bil som inte riktigt fungerar. Och de här funktionaliteterna ska vi behöva. Hur gör vi kommersiella möjligheter för det? Då får man en drivkraft i det. Eller så kan man ju säga, men vi avreglerar hela systemet. Staten får bestämma. Vi bygger X, Y, Z och så ser vi till att leverera det. Det kan man ju också. Men då har man ju ingen marknadsbaserad marknad. Då är det en annan marknad än vad vi har. Då kanske vi behöver betala 100 öre per kilowattimme istället. Går ju också. Liksom.
Men menar ni att liksom, är det tekniskt möjligt att täcka hela det här behovet då, fördubblade energibehovet med förnybar energi och ändå ha ett system som kommer fungera utan att man bygger liksom en enda ny reaktor?
Alltså, jag ska säga så här, jag tycker så här, det finns massa olika tekniska lösningar till det här. Och jag ser väldigt mycket lösningar som vi har åstadkommit med också i andra länder, att det går att göra. Alltså det går att bygga vindkraft med vätgas eller grön metanol och sen ha en gasturbin till det. Det går.
Att man lagrar energin?
Ja, lagrar energin. Sen är ju då verkningsgraden kanske för låg då. Om man säger att man ska ha en ny elproduktion av det då. Så det finns ju liksom välprövade lösningar att göra det här. Till alternativ till till kärnkraft till exempel. Så absolut, det går. Sen är frågan, vad är kostnadseffektivt? Och när kan det göras? Alltså tidplanen då. Mm. Så ja, jag tycker att det finns kommersiella lösningar för det här. Vi har inte byggt dem än i Sverige. Det har byggts i andra länder. Och då är det också frågan, vad blir statens roll i det här?
Det var en rejäl fight på Svenska Dagbladets debattsida senaste veckorna.
Ja.
Har du läst det där, eller?
Ja.
Då är det ju då den här Leif Östling som är forne Scania-vdn. Och det är massor med artiklar. Men han verkar inte tycka om vindkraft. Och han säger bland annat då, och hänvisar till Svenska Kraftnät, att man räknar med vindkraftens effekt som 9% säkert tillgänglig med och havsbaserad vindkraft inkluderat, och att det innebär att för att garantera systemets funktion så måste man ha något annat som täcker 91% av den effekttillgång som krävs. Vad ligger ingenting i det där, eller?
Nej, jag tänkte säga, jag tänkte i huvudet, man ska inte tro på allt som skrivs. Nej, men jag tror det är viktigt att vi kommer tillbaka till ingenjörskapen och också det som liksom publiceras är faktabaserat. Alltså man får veta vilka forskningsstudier ligger bakom, faktagränsningarna bakom det. Och SVK har kommit ut med en massa andra rapporter. De också säger det här, vi behöver till exempel ha havsbaserat i södra Sverige. Så jag tror så här, lägg det till de som är systemansvariga också vara kravställare.
Men alltså, varför debatterar vi de här frågorna? För man tänker typ att det här gäller saker som man rimligtvis i som ett ingenjörsland som du säger liksom kan räkna sig fram till.
Mm. Ja, men jag undrar det också. Vi från branschen är ju väldigt förvånade vad som hände förra valet. Alltså när blev inte fakta på riktigt, alltså så här, vem har lösningarna på det här? Ja, men det har ju liksom ingenjörsvärlden och företagsvärlden. Så jag tror att liksom vi måste ner på den nivån egentligen. Låt oss prata faktabaserat. Sen är det ju också det, allting här, folk måste också vilja investera i det här. Mm. Om inte staten gör det. Alltså hur görs det då? Vem ska ta de här investeringsmedlen? Hur gör man det här kommersiellt? Så jag tycker just när man bara skickar ut massa siffror i luften utan att säga, men var kommer det ifrån? Vad ska det leda till? Och jag känner också här, måste vi prata om dåtid när vi har världens chans att nu bygga den nya framtiden? Vi har världens chans att bli liksom världens batteri i form av både med elproduktion, skapa fossilfria bränslen i stor volym för hela sjöfarten. Vi har möjligheterna till att skapa jättestora exportindustrier. Och så pratar vi om X, Y, Z på väldigt låg nivå. Liksom. Det är väldigt frustrerande, skulle jag säga.
Ja, men det verkar bli en del av liksom det här kulturkriget på något sätt. Ja. Alltså att, antingen är du i ett läger och då gillar du Donald Trump och katolska värderingar och kärnkraft. Eller så är du i det andra läget och då på något sätt ja, då hatar man Elon Musk men man gillar elbilar och så älskar man vindkraft. Alltså, jag förstår inte varför det är så svårt att komma fram till en gemensam bild av vad som är sant och inte i en fråga som typ borde bygga på rätt mycket matematik.
Och så även om man tar det, hela basindustrin säger vi vill ha det här. Vi kan också garantera, vi kan vara med och balansera själva också, vi kan skapa vår produktion. Så att du har nu massa drivkrafter som har lösningar. Och så pratar vi om, är det möjligt eller inte? Är det möjligt eller inte? Ja, men låt oss testa då. Och sen behöver du ju ha en hög tillgänglighet för alla medborgarna. Det tycker jag absolut man ska garantera. Men allt det andra är ju kommersiella lösningar som vi faktiskt kan fixa på marknadsbaserat och har gjort. Mm. Så jag förstår inte varför industrirepresentanter går ut och gör den här typen av debatten. Vad är det man verkar emot? Framtiden? Och vad ska vi göra? Ska vi inte ha gruvbrytning? Ska vi inte ha en kemiindustri? Bolag i södra Sverige idag kan inte ansluta för att vi inte satsar. Mm. Och det finns möjliga lösningar. Men idag gör ju vi massa kommersiella lösningar tillsammans med konsumenterna. Och vi kan också själva skapa egen produktion i form av vätgas. Och vi har de kommersiella lösningarna här nu. Så jag förstår inte varför det här ska vara intressant. Istället för att säga, okej, men hur blir Sverige ett starkt industriland igen? Hur skapar vi mer export? Hur skapar vi tillväxt? Utan att skattebetalarna ska behöva betala det. För det har vi gjort. Vi har byggt vindkraft utan att skattebetalarna har betalt. De betalade på 50-talet för att stamnätet byggdes ut då. Ja, men låt oss bygga ett starkt och robust stamnät. Låt regionnätsbolagen få bra regleringar så de kan bygga ut mer elnät. Liksom. Det är det vi ska göra nu. Mm. Det är det vi ska debattera.
Men den diskussionen verkar ju också ha kört fast då, med elnätsregleringen.
Ja. Så det kommer också där. För då är det så här, nej, men ni får inte bygga och ni får inte tjäna pengar på nätet. Vi kanske... Men inte liksom, du måste ändå få, vi ska bygga ut ett system som byggdes ut. Det förra systemet, 140 terawattimmar, byggdes på 20 år. Nu ska vi bygga 140 terawattimmar till och det behöver göras på 5 år för att vi ska klara av både krav från Europa med fossil, alltså de tvingande lagstiftningarna. Och så sitter vi och pratar om men det är ett volatilt system eller inte. Ja, men. Mm. Vill folk satsa och bygga vindkraft, gör det. Vill folk bygga kärnkraft, gör det.
Om vi ska komma tillbaka till vindkraften då, så vid årsskiftet så fanns då drygt 5000 vindsnurror i Sverige. Man täcker typ 20% av elbehovet. Hur mycket byggs det nu? Och var byggs det?
Ja, men nu byggs det inte jättemycket. Och det byggs, har byggts, ska jag säga, i SE3, SE4 och också uppe i norra.
Alltså elområde 3 och 4, ja, södra Sverige.
Ja, sorry. Ja. Det här är nu så här branschnördigheter. Men, ja, tack. Men och skälet att det inte byggs inte de kommersiella lösningarna, skälet att det byggs är att vi faktiskt inte får tillstånd, och då är det kommunala vetet om man tar landbaserad vind. Det vill säga att vi har ju en process i Sverige där politiker kan säga ja eller nej till en miljardsatsning på vindkraft på kommunal nivå. Mm. Och det har stoppat senaste åren 80% av alla vindkraftsutvecklingar på land. Så att vi har egentligen byggt ut det vi kan på det som projekterades 2010. Jag kallar våg 1 i Sverige. Nu kommer vi inte igenom.
Men hade många veton då, eller?
Nej.
Så det här
hade man kommunal planering. Den lagstiftningen kom senare. Sen kom vetot har fungerat, men just när du har politik som tjafsar om kraftslag gör ju också att du på kommunal nivå inte kan säga ja eller nej. Det finns ingen vinst för dig att göra det.
Men är det också så att man i den här första vågen har byggt på platser där man inte stör någon annan, eller?
Det finns alltid närboende. Så det finns alltid, så här, och vi som bransch har jobbat jättemycket med lokal acceptans. Alltså jag kan säga att det är flera parker vi har haft nu i projektering. Ja, nu kommer jag igång här. Mm. Där lokalinvånarna vill ha det. För det finns också, man kan bygga ut fiber och butik. Alltså vi kan jobba med infrastrukturen i kommunen. Så det finns, liksom, de själva vill det. Men då har det funnits politisk debatt som säger ja, men jag är emot, mitt parti är emot vindkraft, så då säger vi nej. Mm. Så att, och det går också att riva upp oavsett vilken tid av tillståndet du är. Så att om tillståndet har 5-10 år, så har du nya val vart fjärde år, så kan du riva upp det här beslutet. Då. Mm. Så det är inte ett rättssäkert beslut idag i Sverige. Så det gör ju att vi inte kan bygga så mycket som vi vill egentligen.
Så det är ingenting med konjunkturen och stigande räntor och sånt att göra?
Nej.
Har inte det påverkat alls? Alltså själva finansieringen måste väl ha påverkat, eller finansieringssituationen måste ha påverkat branschen i sig?
Ja, men absolut. Det är klart. Och också turbinpriserna har gått upp med 30-40%. Så det är klart att det har blivit tuffare tider också för våran bransch. Men som sagt, vi har gjort ett antal affärer där vi har tillstånd och är rätt elprisområden. Ska jag säga då SE3, framförallt SE3 och SE4. Så gör vi fortfarande investeringar och vi bygger. Så att när vi har en tillgång så är den fortfarande väldigt lönsam i Sverige. Så det, jag ska inte säga ja, det konjunkturen går ju upp och ner. Det är alltid svårt att göra infrastrukturprojekt, det ser vi ju inom fastighetsbranschen också. Men just vindkraftstillgångar är ju väldigt populära bland investerarna. Det är ju en framtiden för dem också.
Men så kan man, så som läget ser ut nu, bygga vindkraft på kommersiella villkor och få det lönsamt då, med rådande elpriser? Det
beror på vilket elprisområde du är. Och också hur man tror på den industriella utvecklingen i det elprisområdet. Så att vi är väldigt beroende också av analyser från olika analysföretag egentligen. Mm. Det är så med banken också. Vad tror man på det här eller inte? Tror man på det här landets utveckling? Och hittills har man ju väldigt trott väldigt mycket på Sveriges utveckling och Sveriges industriresa.
Okej, men de här vetoproblemen, är det någonting som finns någon väg ut ur det där?
Ja, jag tycker att Moderaterna har kommit ut nu med bra förslag. Ja, det finns, och det har funnits också program runt det här. Men vi skulle ju behöva mycket mer, ska jag säga, politiskt mod att våga fatta beslut i det här. Vi har ju också ett antal havsbaserade projekt på regeringens bord som de inte fattar beslut om. Där vi också kan snabbt få ut storskalig elproduktion i södra Sverige framförallt. Så att det finns lösningar och det finns projekt från våran bransch. Men idag är det låst utifrån att just den här debatten som vi pratade om, vindkraft versus kärnkraft. Så att vi hoppas nu att den här regeringen, men också oppositionspartierna, förstår att vill vi ha industri i Sverige så behöver vi också fatta beslut om vindkraftproduktion egentligen. Och då är kommunala vetot den stora, och sen ska jag säga också hur vi samverkar med försvaret till havs till exempel, är också en stor fråga.
Ja, precis. För då Försvarsmakten satt stopp för vindkraftsparker till havs för att de står i vägen för flygplanen, eller?
Nej, men jag ska inte säga att de har satt stopp, men jag ska säga att de har haft ett uppdrag att försvara Sverige och också gå med i NATO, så att de har inte haft resurser att samverka med branschen. Nu tycker jag att de verkligen har kommit igång med det, men jag tror också viktigt att våga tänka det nya systemet. Och då blir man hela tiden prata om ett gammalt system, men vi ska kärnkraft där, det eller dit. Då blir inte de här frågorna på försvarets högsta bord. Mm. Och det är ganska många tillstånd. Man tror att det är ett tillstånd, men det är kanske 10-15 tillstånd. Du ska ha kablar, du ska ha sjömätningstillstånd. Och där försvaret blir tillfrågat hela tiden. Så det är också ganska stor samhällsbelastning.
Okej, men hur snabbt sker utbyggnaden av vindkraften nu då?
Ja, men i år är det väl cirka 500 megawatt investeringar tagna. Förra året var det 2000, och det beror på att det inte finns projekt.
Det finns inga projekt?
Det finns inga projekt att bygga. Vi har inte tillstånd.
Det finns inga tillstånd?
Det finns inga tillstånd. Och det finns inte heller kapacitet på nätet att bygga om man ska ha direkt säljande el. Så här har ju vi, jag menar, vi har länge sagt att SVK borde bygga så här, bygga ut på spekulation, men då gör de inte. Så det är också, SVK behöver bygga snabbare. Samhället behöver säga ja till produktionsanläggningar nu, inte imorgon, och sluta prata om de som kommer i nästa skede, det säger 2045, det vill säga kärnkraften. Det tar ju 10-15 år att projektera ett kärnkraftverk då. Så säger jag till det som finns redan, och det är också våga bygga ut stamnet, våga sätta det som ett riksintresse. Det är en sån här grundläggande fråga, så här, vi behöver mer el i Sverige. Vi behöver också transportera mer saker på våra vägar och järnvägar och båttrycket. Vi behöver bättre infrastruktur, liksom. Policy sen.
Men även Svenska kraftnät verkar ju, det verkar ta lång tid att bygga ut nätet också. Ja, liksom tillståndsmässiga skäl exempelvis.
Ja, men jag kan ta ett exempel som jag tycker är superspännande. Jag har ju projekterat mycket nät. När jag började för 15 år sedan så kunde jag få en koncession. Alltså det lagstiftningen heter när man bygger en elledning på 9 månader. Idag tar det 5 år.
Och varför då?
För att då var det Energimarknadsinspektionen som tog första beslut, och sen gick det direkt till regeringen. Idag går det igenom miljöbalkssystemet, alltså att säga, vi måste gå igenom alla domstolar. Och då är det artskyddsförordningen, alltså det är en enskild örn som gör att det kan förflyttas. Så det är liksom, vi har bara liksom försämrat och stoppat för oss att sluta vara pragmatiska. Så här, ja, Sverige, vi behöver tillväxt, vi behöver industri. Säg ja istället för nej. Och det finns inte heller någon som alltså det kostar inte att säga nej i en domstol. Det kostar inte att säga nej på länsstyrelsen, utan det kostar mer att säga ja. Så den är också så här, det är svårt. Nu låter jag gnällig här, känner jag.
Ja, men det låter ju...
Men det går att, alltså jag tycker att jag pratar om ledtidsdiskussioner liksom, i 15 år. Men jag tycker att det är ganska tydligt. Så här, ja, om vi skickar in en ansökan till länsstyrelsen och vi har samrått med alla parter. Idag tar det nästan 2 år med kompletteringsrunden. Säg att det är klart. Säg en gång ja eller nej. Det räcker. Behöver inte gå runt 100 gånger till alla igen och fråga. Ja eller nej. Sen tar vi ett beslut. Så det är ganska enkla saker. Och också tydliga styrningar till myndigheterna idag. Vi behöver mer infrastruktur. Punkt. Vi behöver mer nät för att vi ska kunna ha en industri. Och det tycker jag, vet inte om du följer det här med Cementa och liksom LKAB och deras tillstånd för 3-4 år sedan. Det var ju, vi har ju en cementfabrik i Sverige.
Den Nordkalk-historien?
Nej, det var Cementa Heidelberg på Gotland då. Jag tycker det är intressant som exempel, för vi har en cementfabrik i Sverige, alltså tillförselcement.
Just det, ja, jag är med.
Det har man i Finland också, men där frågar regeringen om varje vecka går cementfabriken eller inte. I Sverige har man inte frågat sedan 70-talet. Och sen när de ska förnya sitt tillstånd, då får de ett nej. Det vill säga att vi ska lägga ner vår enda cementfabrik i Sverige. Sen kan man prata om att ja, det är på en känslig liksom, ö och sådana bitar. Men vill vi ha cement eller inte? Vill vi bygga eller inte? Och också när man är i ett geopolitiskt läge som vi är idag, vill vi i Sverige kunna försörja oss till våra egna medborgare? Så det är de här grundläggande frågorna. Alltså, vad behöver vi ha för råmaterial till försäljning i Sverige? Ja, el behöver vi. Vi behöver ha cement för att kunna bygga. Vi behöver ha skog. Alltså, vi behöver kunna avverka vår skog för att kunna bygga trähus. Folk tror att om vi säger nej till all avverkning, för då har vi en skog, men då kan vi inte bygga hus. Så att man behöver tänka hela systemet och hela värdekedjan. Och nu har det varit många år att vi bara säger nej till allting. Och det är samma sak med SVK. Jag menar, det är ganska grundläggande...
Alltså Svenska kraftnät.
Ja, grundläggande ledningar som de drar. Så får de nej från kommunerna. Ja, men vill inte ha ström till er kommun? Alltså så många exempel på det här. Och det gör ju också att inte marknaden kan flöda. Pratar jag för mycket?
Nej. Men du, ska vi avrunda snart. Men bara nyfiken. För att återigen den här debatten om kärnkraft eller vindkraft och så vidare. Det är ju, verkar vara liksom en ideologisk fråga på något sätt. Eller kulturkrigsrelaterad eller vad det nu är. Det är också en tidsfråga, för att man argumenterar för att, och det verkar ju rimligt, att det tar tid att bygga kärnkraft, du kan bygga vindkraft imorgon. Men det finns en kostnadsfråga också. Kärnkraften verkar bygga på att staten ska gå in och garantera de här projekten på något sätt. Är det så? Medan liksom vindkraften, ja, kan stå på egna ben, eller?
Ja. Sen är det, om man tar det liksom mycket av, alltså vill vara mycket elproduktion, så om man tar, om vi ska bygga långt ut till havs, så behöver man ju kanske alltså ett mer utbyggt stamnät. Då kanske staten också behöver bygga ut det här stamnätet tillbaka. Alltså det,
bygga ledningen,
ja, till havs, mm, till exempel. Det är också, det är kanske inte den enskilda produktionsanläggningen klarar av att ta den investeringen. Men det finns ett antal havsbaserade vindkraft som går att göra. Men jag håller med, det är ju det de som vill bygga kärnkraft vill ha, statliga garantier. Och det är ju det med kreditgarantierna som har kommit ut.
Mm. Alltså och det är motsvarigheten till sån här PPR, fast de är någon annan,
ja,
form.
Ja, men det är egentligen subventioner, ja, från skattebetalarna, ja, egentligen. Så det är liksom, då bestämmer man, ja, men vi som stat behöver den här elproduktionen, därför väljer vi att ge de här garantierna då till bolagen.
Just det.
Så det.
Och det, men det är en rimlig risk.
Alltså du får bättre betalt, eller du får betalt, du kommer få en garanterad betalning av den produkten du producerar, det är el då.
Okej,
ett marknadsbaserat system, så kan man säga, utan det är ett statligt garanterat system.
Men slutligen då, liksom hyser, det blir liksom ganska, man får en ganska liksom dyster bild av jag vet inte, bara samtalet om energisystemet i Sverige. Ja. Av att lyssna på dig, hyser du något hopp om att man kommer liksom komma ur här?
Ja, men jag är jättestort hopp. Men vi har jättestora portföljer i Sverige. Så jag tror verkligen att det här går. Men jag tror också att vi alla måste förstå vilken situation vi är inne i. Det. Så att jag tror att vi har världens chans egentligen att bli en jättestor exportör av... men också säkra tillgången till el i vårt eget land. Så jag är hoppfull. Det är det enda jag gör. Jag gör projekt. Så att jag tycker det är och framförallt så är jag hoppfull för att det finns så extremt mycket bra kapital som vi vill investera. Alltså så här, det finns kommersiella lösningar för det här.
Mm.
Sen är det alltid, men det, så här, det finns ju alltid problem.
Jo,
det gäller inte att fokusera på det.
Det ska gudarna veta. Ja, vad fint.
Ja, fint.
Ja, det här var ju väldigt lärorikt. Ja. Stort tack för att du kom hit. Får vi se hur det slutar då. Kanske någonting vi får följa upp senare här i podden.
Ja, men det tycker jag. Ja. Det är en viktig röst.
Ja. Okej, men tack så mycket till Hilve Priskar på Ox2. Du är Sverigechef, jag ska tillägga.
Sverigechef, exakt. Ja. Så jag tror på Sverige.
Ja, det är bra. Och till er som lyssnar så önskar jag en trevlig helg. Marknaden är tillbaka precis som vanligt om en vecka. Jag hoppas vi hörs då. Hej då!